Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Nikolaj Krogsrudström och Mikael Sulén. Då säger vi hej och välkomna till Nikolaj Krogsrudström och Mikael Sulén. Hallå, hallå!
Hallå, hallå! Hej.
Ni driver Norges största rollspelspodd, Värdshuset, och är dessutom två av tre i teamet bakom rollspelet Dragepust. Stämmer det?
Det stämmer.
Det stämmer på en prick, vet du.
Och nu har ni rest hela vägen till Sverige med ett rollspel som är just Dragepust.
Ja, det stämmer. Vi har fyllt upp säcken med Dragepust-böcker. Vi prövar att smuggla det in i Sverige. Nu ser vi hur det går.
Ska vi ta och titta lite på, vad är Dragepust för typ av spel?
Väl, det är ju klassisk rollspel på många måter. Så det är ju en mer spelledare och ett antal spelare, men skillnaden kanske är att det är speciellt designat för att vara enkelt att spela det. För det var vårt designmål från starten. Da Nikolaj var väldigt ny till rollspel, så ville vi på något sätt bruka han som en slags test, alltså en prövkanin, och se om vi klarte att lage ett spel som han kände var behaglig att spela det. Så reglerna blev på något sätt lagda därefter.
För det må ju kunna gå an och sätta sig ned och förstå ett spel lite sån lite fort på något sätt, så att man kan få lust att spela det och inte det ska vara en sån kämpeterskel då.
Det låter som ett väldigt bra designmål, tänker jag.
Det var ju, det är ju lite funny, för vi har haft såna, vad ska jag säga, vi har haft en diskussion om att det är för få game masters där ute, att det är många som syns det är vanskligt, Matt Mercer-effekten, att den listan är så hög att det är många spelare men det är väldigt få spelledare. Så detta är inte något vi egentligen planlade, men att spelet kommer nu är ju väldigt heldig då. Men vi har ju hållit på med det i 10 år och haft det samma designmål hela vägen, så då är vi bara lite flax av denna problematiken har kommit i sista året.
Det är ju på måte på den tekniska delen då, sån om du ser stort på det, så är det ju på måte Dragepust är en, det är en fantasyvärlden, nordisk fantasy. Och vi har på måte hämtat inspiration typ från lite som Astrid Lindgren, Ronja Røverdatter-aktig settinger, och plus Tolkien och sånne ting då, men mer måtte den grundläggande fantasyn vi føler vi har haft med oss från barndomen. Och så är det en ondskap i denna världen där onde dragefyrster som ligger, guder på måtte som ligger under jorden och slumrar runt omkring i denna världen. Och när man färdes runt så kan man bli påverket av bara att vara i närheten av dessa här på diverse måter.
Korruption brukar vara ett populärt tema i fantasy och så även här. Brukar skapa många bra möjligheter till spel. Jag tänker vi kan börja i den tekniska änden. Hur går det till när man spelleder eller spelar? Vad är det ni tänker gör det just enkelt att ta till sig?
Det är ju det att du har vanskelighetsgrader, alltså difficulty levels om du vill, som är med ord. Så vi har vanskelighetsgraden vanlig, vansklig, väldigt vansklig, lätt och väldigt lätt. Så att spelledare ber om ge mig ett lätt styrkekast, så ser spelarna på sitt rollformulär att oh ja, då måste jag ha 7 för att träffa, för att klara det där. Så vi har lagt väldigt, vi har gjort det bara på helt på basisen, väldigt lite sån tallfokus i praten. Så när du pratar under spel så är det väldigt lite tall da, som blir förmedlat, i alla fall genom i alla fall snackingen. Det är ju tall på arkena, det är tall på tärningen och allt sånt ting, men själva praten blir väldigt lös och fin som med bara vanligt språk då, utan att blanda in regelspråk.
Så har vi valt att bruka 6-sidiga tärningar. 2 6-sidiga tärningar som för det ska vara tillgänglig, att man ska själv på tärningen och så känna att barriären är låg då för att sätta igång.
Vad gör man då i ett vanligt äventyr? Om vi säger att jag ska använda mina 2 tärningar, Var kommer jag troligast att göra det? Är det när jag ska göra stora politiska intriger med elaka adelsmän? Eller är det när jag ska brottas med elaka troll och jättar? Är det när jag ska smyga förbi dessa sovande drakfurstar?
Jag vill säga bägge delar. Eller all of the above. Men det är klart, det kommer jag på hur mycket du önskar att kasta tärningar. Det är ju traditionellt på den måten. Men en ting som spelet gör är att det är player facing. Att det är spelarna som kastar tärningar. Spelledare kastar kun tärningar för tabeller och ett par andra uppgifter. Men det är väldigt sjelden. Och så det är ju på att hålla flyten i gang, da.
Vi har också prövat att lage ett spel hvor man satsar mycket på samarbete. Alltså du kan bruka en hjälpetärning. Så hvis du önskar att hjälpa till i en situation så kan du rulla en sexiga tärning. Och så kan den som prövar att agera välja att bruka din tärning och byta ut med en av sina egna för att få ett högre resultat då. Men hvis du hjälper till och rullar en ener då får du dåligt.
Du har ju också lite sån typ det vi kallar för vilje eller willpower då, vill vara på engelsk, som du kan bruka ett poäng av omgången till en handling för att göra vanskelighetsgraden lättare, för exempel från vansklig till vanlig eller vanlig till lätt. Men den är begränsad, du har kanske ja 3-4 såna viljepoäng om dagen. Men faren är den risk rewarden här är ju det att hvis du brukar upp all vilje så är du då står du väldigt lätt för att bli påverkad av dragepusten då.
Och det systemet känns som en väldigt enkel grund att förstå, tänker jag. Men hur går det till när man exempelvis ska skapa sin ny karaktär? Är det många tabeller att slå på? Bygger man en bakgrund själv eller får man hjälp av dessa tabeller? Är det många siffror på formuläret eller är det halva tomt så man kan måla en snygg bild på sin rollperson?
Kan det vara. Men det har ja det är väldigt lätt, det är ju som ett point by system. Hvis du ska ta det på det enkla då, det att välja hur god man är i sina egenskaper då, det är ju att du väljer en god och en dålig egenskap. För resten ska vara medels.
Och du rullar ingen tärningar för att skapa rollen eller.
Och så har du ju för exempel vilja bestämmas av om du är god eller dålig i vad var det, Nikolaj? Jag husker inte, jo, det är kløkt eller något sånt, gunst.
Intuition och gunst är det.
Ja, så att vad du väljer som god och dålig egenskap vill påverka de andra tingene där. Och så har du färdigheter och du har särtrekk, eller på engelska skulle jag kalla det feats eller traits. Eller. Karaktären skapas vad ska jag säga, med en uppskrift som du går igenom. Och du har också en folkeslag du kan välja mellan. Så du har ju då tre typer alver, tre typer dvärger och tre typer människofolkeslag. Detta är då The One Ring-inspirationen, inte sant? För där har du också fått en folkeslag. Så mye av karakterbyggingen kommer lite från The One Ring-inspirationen. Jag syns det var så fint att ha nästan som en sån plancher nästan och bara bruka för att laga en karaktär. Och där har du vi har lagt det är sånt vart av dessa folkeslagen har ju då någon yrker och de yrkena är på något sätt en del av historien i spelet så att det är inte så att all till exempel så finns det björkalvarna har sångare men det har inte höjdvärgarna, de har stridsherre. Så det var liksom alla yrkena är på något originalet för vart sitt folkeslag då. Eller ska du lägga en enkel karaktär utan ett yrke då, som är bara en äventyrare då.
Du nämnde The One Ring som del av inspirationen här och jag tänker att den här tredelade strukturen i reglerna med egenskaper, färdigheter och traits påminner lite om hur Fria Ligan har sitt grundsystem med Mutantor 0 och andra spel i den sviten. Är det också en inspiration eller har ni hämtat det från helt andra ställen med?
Definitivt, men det är ju lite moro för det är ju sån, jag är inte helt säker på vad som kom först. För det är inte sån att jag tror att Fria Ligan har kopierat oss, men vi har ju designat rollspel i denna perioden. Och det är väldigt mycket sån att du ser att de samma idéerna kommer på olika ställen, ikke sant? når Mørk Borg kommer med player-facing, ikke sant, terningkast. Det gjorde Dragepust allerede, men det sånn, yes, thumbs up. Vi har tenkt likt. Så det er litt sånn, og det, jeg satt jo her og leste meg opp på The Walking Dead-rollespillet, for det skal vi holde en kampanje i det. Og så ser man jo både i måten de snakker om hvordan man lager eventyr, og hvordan boka er lagt opp og liksom, regelmessig. Så man inspireres jo av hverandre, og kanskje man tenker noe det samme, ikke fordi at man kopierer hverandre, men fordi man ser de samme behovene og tendensene i spillmiljøet da, som man ønsker å gjøre noe med.
Det er jo, jeg tenker jo at det er jo reaksjoner på de samme tingene. Vi opplever de samme spillene, og så ser vi at dette vil jeg fikse på, eller dette vil jeg vri på, og det er nok mange andre spildesignere som også tenker det.
Men om det ikke da er från den speltraditionen, eller hur man ska uttrycka det, som ni plockat det. Har ni några andra sådana tydliga inspirationer som ni antingen hämtar saker ifrån eller vill just vrida på så det blir bättre eller rättare för er?
Det var en ting som gick väldigt upp för mig, det var när jag fick Mörk Borg i henne. Det är den sista sidan där, hvor det bara är, du får kanske inte helt översikt över hela boka, men på sista sidan så står det, detta är reglerna, kort uppsummert. Och när jag såg det så var det sån, det här, detta måste vi ha in i vår bok också. Bara en sån plansch hvor du kan få full översikt över allt. Det är liksom otroligt till stor hjälp då.
Det är ju en annan inspiration, det är ju World of Darkness. Det är som gammal vampire spiller så är det ju det är vanskligt att kvitta med den inspirationen. Så disse dragene som sover under bakken og korrumperer folkeslagene over, er jo som Metusalar eller under bakken da. Så det er klart, også det å ha, vi har mye lore, som vi ja. Blir jo litt forelsket i den type litt dype verdensbygging som World of Darkness har.
I Sverige sägs det ju att alla fantasyspel i någon mån är ett svar eller en kommentar på det stora svenska fantasyrollspelet Drakar och Demoner. Finns det något sånt i Norge också? Och skrev ni Dragepust i förhållande till det? För tro mig, den svenska rollspelsvärlden har väldigt dålig koll på hur det ser ut i våra nordiska grannländer.
Jag tycker att det var ett svar på någon norske bautar i den förstand. Mer på de amerikanske och svenska i så fall. De norske spillene, det har varit... Vi savner ju det store firma som pumper ut rollspill som dere har bort hos dere. Men vi har haft på en måte noen bursts fra enkeltpersoner som lager spill... Her og der, da, opp igjennom årene, helt fra 1999 til nylig. Så det har vært mer sånne individer som, sånn, har et passion project og gir det ut, og så er det sånn, ok, da har jeg gjort det. Da kan jeg begynne å spille igjen, liksom.
Ja, det har ikke vært den der, vi har ikke noe free league. Men vi har hatt en del spill, og så har vi jo ikke samme tradisjon som dere med at Drag og Demoner kom jo... tidlig i svensk rollspillhistorie, mens vi hadde ikke noen norske spill tidlig. Hadde vi hatt det, så hadde vi også kanskje hatt en mer vilje til å spille på norsk. Veldig mange norske spillere spiller på engelsk, fordi det er liksom rollespillspråket. Og der er vi jo på en måte litt sta da, og sier at på en måte, vi synes det er best å spille på norsk, og gjøre norsk litt kult da. Bruke styrkene i det språket for å tingle med gravitas. Det ser man i boka, det er masse dikt og litt sånn norsk arkaisk språk til tider, bare for å gi litt sånn, hva skal jeg si, en vib da, som gir det litt sånn mer tyngde på et vis.
Ja, men det er jo, jeg husker jeg leste Ringenes Herre da jeg var ungdom, så var det sånn, det språket som den er oversatt til norsk med, på en måte, er... Det er litt gammeldags språk, og det gir en sånn følelse når du leser det, som er helt annerledes enn hvis det skulle vært skrevet med moderne norsk. Da. At han trekker sin klinge, ikke sant, i stedet for at han trekker sverdet sitt. Bare sånne små ting.
Vi kjemper for det norske språket.
Det er en velgjerning det, får man säga. Det känns alltid som at det kommer närmare en själv när man pratar sitt eget språk. Och gärna då med inspiration från ens egen hem. Det är väldigt många i Sverige som har börjat spela rollspel med spel som utspelar sig i Sverige. Nordiska väsen och ur varselklotet från just Fria Ligan har lockat in många nya i hobbyn som aldrig skulle ha blivit lockade av fantasivärldar eller sådär. Och jag tror att en värld som känns typiskt nordisk säkert kommer att locka fler folk. Även som inte så vana vid just rollspel sen tidigare.
Ja, det är ju hoppet. Det är verkligen hoppet det.
Jag hoppar det. Nej, det är ju lite sån, man känner ju igen. Alltså vi brukar ju namn på städer har ju, då ska det höras norsk ut då, till tider. Alltså så Viljub och ger man andra städer av Nikolaj.
Somsein.
Vassdraget.
Vassdraget. Dönningborg.
Dönningborg, ja, det er jo ja, selv om hovedstaden i denne verden her heter Nurn al-Khan, så er jo det på en måte en, det er et eldre ord da fra gammelt dag, ikke sant, så det, de nyere stedene har norske navn.
Men förutom då att bevisligen kunna norska, vad är det mer man behöver ta med sig in när man ska börja med dragpust? Man behöver ha sina två tärningar, minst en kompis, gärna någon form av papper och penna. Är det något annat? Någon förförståelse? Någon inspiration? Någonting annat ni tror är bra att ha med sig när man börjar?
Nej, det du må ha med dig är, det är en glädje för att improvisera och spille. Och den, jag har prövat att sätta fokus på den glädjen där att sitta samman runt ett bord då och spille rätt och slett och inte nödvändigtvis behöva pugga dig upp på så mycket, för det är lite av det man får gratis när man väljer att skriva ett fantasyspel, ikke sant? Vi har brukt bara alver, dverger och människor, men att det är avarter av de under som gör att men det har jag hört om, ikke sant? Som gör att det blir lätt att hoppa in i då. Så det man må ta med sig är egentligen lite sån nyfikenhet på världen och så kommer man ganska fort in i och blir introducerad naturligt för den eftersom man möter på de olika folkslagen. Det är på något sätt skrevet in att de är glada att snacka om sig själva och informationen ligger rätt tillgänglig då. Så kanske en nyfikenhet i alla fall tror jag man kan ha med sig.
Är det något som skiljer känslan runt spelbordet jämfört med andra spel ni tror folk har koll på? Ni nämnde ju att det är player facing till exempel. Att det är snabbt att komma in i själva systemet och att det är mycket fokus på det naturliga språket, pratet. Är det något annat ni vill lyfta som är lite unique selling point, så att säga, just för känslan runt bordet?
Ja, jag tror det är en ting som, det här är ju en av Mikaels uppfinnelser kan man kalla det. Och det är på en måte måten man går upp i nivå då, styrke. Som vi ville att det skulle bygga upp under det att man ska hjälpa varandra och skinne då runt bordet. Man går upp i nivå med att göra bragder eller stordåder. På slutet av varje spelning så snackar man lite sån om, är det någon som förr har gjort något lite stort idag, något lite extra speciellt? Kanske du klart att fullföra ett personligt mål, eller kanske det bara var extra kul att du klättrat upp på ryggen på det trollet och huggit av den hode, ikke sant? Och så eftersom folk samlar upp ett visst mängd bragder, är väl 4 bragder?
Ja, det kommer an på många spelare där, men jag har 3, 4, 5 bragder kommer an på.
Så går man upp i nivå, men inte för alla har nått det punktet. Så det vill säga, jag har klart 3 bragder, du Pontus har klart 3 bragder, men Mikael, du har bara 2 föreläbbis, så nästa gång vi spelar så kanske vi ska fokusera lite mer på din roll och få den upp i lys, ikke sant?
Och då går alla samman upp samtidigt. Erfaring och kraft samtidigt då. Så vi kallar det för gruppstyrke istället för då. Och det är på något sätt sån. Ja, det är också väldigt olikt Free League heller på ett annat vis med den där frågesrundan på slutet. Det var ju så något vi började med för Free League så där. Så vi har haft de samma idéerna, så cirka samma idéerna då. Så don't sue us please där.
Detta är något som dyker upp naturligt under spelet och bara, åh, det där var en bragd, ikke sant? Det där var helt rått, det måste du skriva upp, ikke sant? Så kommer det förslag under spelet där och man får lust att det är ta in i mekaniken att man vill lyfta varandra så att vi alla kan bli starkare.
Jag vill säga också det att en annan feeling runt bordet är väl att vad ska jag säga, selve den terningkasten och slik, det er bygget litt på Yahtzee, hear me out. Vi ville at det skulle være gøy å kaste terningene, og det selve terningsspillet med at du, hvis du har en ferdighet da, dette er altså inspirert litt av Free League, hvis du har et poeng i for eksempel angrepp sverd, så får du rulle en av terningene på nytt. Du ønsker jo å ha den beste kombinasjonen av to terninger, sånn at det blir et lite spill med terninger her da. Sammen med at du kan få hjelpe terninger fra andre, og bruke vilje, litt strategisk spill, som gjør at man får en litt sånn strategifølelse, men det ikke så komplisert at det føles veldig crunchy da.
Det her det også liksom du får bonus for å bruke kreativiteten. Altså, det var jo noen som, jeg har spilt med at noen ville navigere over vannet, ruller de, og så bare, vankene var ikke bra nok, men ser de over listen sin over ferdigheter de har. Men røyking, har jeg en ferdighet i røyking, hva om jeg patter litt på pipa mi, så ser jeg på en måte hvor røyken, hvor den går med vinden. Kan jeg bruke det som en mulighet til å rulle på nytt? Så bare, ja, det var god forklaring, sier jeg som spilleleder, og da kan du rulle en terning på nytt.
Om vi då fortsätter på spelledarspåret, vad behöver man ta med sig till bordet som spelledare? Finns det långa kapitel om hur du gör egna äventyr, punktlistor med tips på hur du får dina NPC:er, SLP:er att leva, eller har vi andra bra spelledarverktyg som man hittar i Dragupust men ingen annanstans?
En stor frustration för mig är då Dungeon Master's Guide till 5th Edition som inte lär dig hur du ska spela det i det hela. Den bara säger hur du ska lage en världen och så here we go. Og det det mange lurer på, hva er prosessen? Så det vi gjorde var å lage en spillederdel som formaliserer hvordan lage et eventyr på forhånd. For eksempel så har vi en scenestruktur, og så har vi noen, man begynner for eksempel da, med å vite hvor den er på kartet. Vet du det? Hvis du ikke vet hvor den er på kartet, så kan det være en fri scene, det kan komme når som helst, eller når du kommer til en skog. Og så har vi omgivelser, altså faktisk hvordan ser det ut der. Er det liksom et skogsbryn, er det en gammel ruin, eller har det et kart? Ja. Og så har vi da formål med scenen, for det føler jeg på en litt sånn en ting som man ikke tenker så mye på. Og det er veldig viktig da. Så at når du leser et dragbestemtyr, så står det formål med scenen. Hva er det du som spiller skal få til i denne scenen her? Det kan være... Formålet med scenen er å vise hvor mektig motstanderne er, ikke sant? Sånn at, eller formålet med scenen er å gi spillerne et spor videre til neste scene. Hvis du bare formaliserer hva er grunnen til at denne scenen er med i din ferdigplanlagte eventyr, så tror jeg man kommer ganske langt. En annen ting, jeg trenger ikke å ta hele hvordan det formaliseres, men en annen ting er også at sånn som motstandere og sånn, de er veldig enkle. Ja, de har en vanskelighetsgrad. Altså er det en vanskelig, veldig vanskelig, vanlig, lett eller veldig lett motstander. Og hvor mange sår den tåler. Hvor mange ganger må du treffe den for at den dør.
Så ikke noen skadeterninger eller klassisk HP og rustningsräkningar utan
Nej, det för spelledare så är det hur många gånger. Alltså spelledare rullar när det är det enda rullen nästan spelledaren gör är när för exempel Nikolaj skadar mitt troll då. Så har vapnet hans har en dödlighet, för exempel svärdet har 7. Då rullar jag för att se om jag får ett sår. Rullar jag detta är stjålet lite från Savage Worlds. Jag rullar två tärningar och ser om jag får hvis jeg får högre än 7 så får jeg ikke et sår, men ruller jeg under, så får jeg et sår. Så hit points på en måte for motstandere er jo litt sånn løst. Det er mer narrativt på en måte, men det har terningene bestemmer litt grann hvor lang tid den kampen der også tar. Da. Så det er stengt at de to tingene du bestemmer da, på en motstander med litt ekstra, da, men... Det är inte så mycket mer komplicerat än det.
Det låter inte särskilt komplicerat, men det låter också som ett system där det är svårt att lyckas med en one-hit wonder, tänker jag spontant.
Ja, ja, det sker ju det också. Alltså speciellt hvis du har fiender som är som bara tåler ett sår. Vi har dablet och slakting. Det är så typiska goons, ikke sant, som blir omringet av eller... Spesielt når du blir sterkere, så vil jo vanskelighetsgradene til disse motstanderne bli, de du slåss med i starten, vil jo bli lavere, ikke sant? Så da er det bare å sende mange på dem, da. Så.
En ting du kan også ta med måte, som sagt, det er jo en scenestruktur, og det er også et punkt med scenen er over når, kolon, som er veldig fint å ha med for spillederen, som er sånn der, du har en slags trigger da, som er sånn, ok, når de har snakket med denne birollen og fått oppdraget, da er denne scenen over. Da kan du trygt gå til neste scene.
som har laget seg et litt sånn en form for instrukser, men at det jo fortsatt rollspill, så alt kan jo skje så klart, men det å ha en på en måte lage scener med litt mer formål og med mening er vel det vi prøver på her da.
Mer formaliserade scener låter definitivt som något jag vill testa, kan jag säga. För det är någonting jag trivs väldigt bra med, särskilt när man bygger mysteriespel, upplever jag. Hur funkar andra delar av systemet i så fall? Om vi börjar prata om, säg, magi eller annat sånt som brukar ingå i fantasyvärldar. Är det långa listor på formler eller är det mer upp till ren improvisation som, säg, World of Darkness och alla mages som där figurerar?
Vi har haft en lång process på att finna ut hur vi hade lyst til att göra magien i detta spillet. Det begynte med denne her, og tenk så mye kult du kan gjøre med å kombinere den med den, litt sånn som i Mage, som du sier der. Og så kommer vi frem til at hva er grunntanken her egentlig med spillet. Vi vil at det skal kunne plukke det opp, sette i gang. Så vi valgte da å skyve det vekk, og heller gå for formler. Så da har en hel del forskjellige magiretninger du kan velge, for eksempel flammemester, eller mullmester, som er en da jordmagiker på en måte, eller så forskjellige retninger da, og så er det 5 nivåer oppover på hver av de på en måte. Og man kan lære seg flere magiretninger og sånt, det er absolutt mulig, men da på en måte kanskje du må offre det å lære deg en av disse andre veldig mye da, ikke sant, bli god i det. Så det var for å gjøre det litt enklere å sette seg inn i. Vi hadde lyst til å ha en liten joker der også, så vi har puttet inn det at magikere er ofte glad i å prøve seg på litt ting de ikke kan, altså ting de ikke har lært enda. Det kan du gjøre mot en risiko da.
Hvis du har for eksempel 2 poeng i flammemester, da, som gir deg tilgang til en typisk fireball, så kan du prøve deg på Inferno 2 nivåer over, men da går også vanskelighetsgraden 2 hakk over. Og hvis du ikke klarer det, så tar du 2 terninger i skade. Så da setter du fyr på deg selv mest sannsynlig. Da. Så det er jo du må til risk-reward-mekanikk her, i at du kan prøve på noe sterkere, men da risikerer du å skade deg. Da.
Det har vært veldig, veldig positivt spiltesting med akkurat den måten vi hørte på, fordi folk sitter og ser på den listen sin med formularer som de kan prøve seg på, og så bare, åh, men den der er kul, jeg må prøve, gambler alt.
Det er veldig vanskelig.
og så går det jo til helvete, da.
Ja. Og da er det bare din egen feil, og terning.
Ja. Det er veldig gøy, veldig gøy.
Og så har du har jo, vi begrenser jo den... Vi har noe som heter Nektar, altså vår form for magic points. Da. Du kan ikke kaste alle formulærer mange ganger i løpet av en dag, du må begrense deg litt. Men vi synes jo så klart, altså, som et svar på Dungeons & Dragons, som ofte fantasy-spill blir, så vil vi gjerne ha noe som er litt, man skal si, litt mer kreativt. På en måte at du trenger ikke bare gjøre den ene tingen som du har lært deg, men du kan prøve på de 2 andre tingene her også, men mot en risk, ikke sant? Som jeg tror det åpner litt for at det er mer morsomt å drive med magi, da.
Ellers så var det en annen ting som var utenfor magien, som er på en måte i kamp. Du spurte jo litt om det også. Og det her var noe jeg var skeptisk til først, men det er Mikael sitt hjertebarn litt inn her, da. Det var å rulle for handlingsrekkefølge for hver runde i kamp. At du gjør det hver runde, da, så har du bare det resultatet at enten så handler du før spillederen, eller så handler du etter spillederen. Så det var enklere enn jeg trodde før det, første gang det ble pitchet til meg og Mikael her, da.
Det var jeg som leste Black Hack, og så bare, Eureka! Men det er også, det er todelt at det er også fordi at, ikke bare for å, det er litt taktisk også, å være foran og bak spillere, men det handler også litt om at man holder alle spillerne litt busy med terningkast når det ikke er deres tur og sånn, at det er hyppigere noe som skjer da, for det er en av de tingene som jeg har observert ved å se en del D&D-spillinger, i hvert fall spesielt 5th edition, er at man venter så lenge på det er sin tur, for hvis man har mange spillere, her skjer det, kampen går fortere, taktikken går på en måte veldig på liksom hvem som handler i hvilken rekkefølge. For eksempel, jeg kan nevne det, at hvis du ikke gir en fiende et sår, så blir den skrammet. Og så stjålet fra Savage World, som at du blir, hva heter det i Savage World da? Det heter Dazzled, eller du blir i hvert fall litt sånn face da. og blir da en vanskelighetsgrad lettere å treffe, så lenge du er dazed. Og når det er spillederen sin tur igjen, så er alle hans figurer ikke lenger dazed. Sånn at hvis, hvis det er to som kommer foran spillederen, så kan hvis han ene bare treffer, ikke treffer sånn han får et sår, så er det i hvert fall litt lettere å treffe for den andre som er før spillederen da. Så man kan gjøre litt sånn, det blir litt sånn taktikk, men ikke på et stort brett med 5-foot squares og lengder på, det er med narrativ taktikkeri da.
Vi vil på en måte ha akkurat nok av det taktikkeriet til at man innfrir den der, litt den rollespillfølelsen som det er også, ikke? Gjøre lure ting i kamp, ikke sant, og få den kampen til å bli litt, ha litt spill rundt seg, men uten at man skremmer vekk de historieglade.
det er vi og Freeling veldig enige i, at det er liksom, du kan lage taktikkeri i kampscener uten å gå på den der, hva skal jeg si, matematikk-crunchiness, ikke sant? Ingen vil tilbake til Advanced Dungeons & Dragons, på en måte. Vi vil ha den der, eller noen vil sikkert det da, men vi liker det, ja, vi liker det, og vi synes det fungerer bra, i hvert fall spesielt om man har en spilleder som kan være liksom, bruke stemmen sitt og si, ja, ah, du tøffer han litt igjen i siden, så han snubler litt, nå er det din sjans, ok, kult, nå er han lettere å treffe, ikke sant, da prøver jeg også, ja, man får den praten rundt bordet da, som jeg synes er, og så er det jo, siden vi bruker det samme terningssystemet på alt, og det på en måte ikke er, det føles ikke så, det og det alltid føltes som litt sånn Final Fantasy, at det liksom litt sånn random encounter, sånn at det blir et annet spill når kampen begynner, ikke sant? Det er regler som bare gjelder for kamp. I Dragpust er det litt nærmere hverandre, så det føles ikke så veldig avskåret. Så det er også en fordel. Det er mye skryting av eget spill her, Nikolaj.
Ja, det er jo på en måte...
Det blir det automatisk når det er ens eget spel man innbjuder for å berette om. Så er det
jo. Ja, jeg tenkte på det. Jeg hørte jo et par episoder av Spelhyllene her, og så er det sånn folk tar med seg et spill, og så kan de komme med liksom, ja, her har vi noe, jeg likte ikke dette så godt, men dette liker jeg veldig bra, og her funker det, og her funker det ikke. Så da kommer vi og bare, nei, her funker alt kjempebra, alt er typt.
Vi får jo se da når folk begynner å spille det liksom.
Ja, da kommer det noen andre bare,
It's broken beyond repair.
Det tvivlar jag skarpt på. Det här låter som ett spel jag själv väldigt gärna skulle vilja titta på, framförallt spelledarkapitlet. För just bra spelledarverktyg är någonting som många spel lider brister av, upplever jag. Om de inte till och med saknar det helt. Är det någonting ni känner ni vill få fram om Dragupust som inte har dykt upp i diskussionen hittills?
Jag kan nämna en ting vi... Det här är något som kom till lite på slutten av spelskapingsfasen. Och det är rätt och slett för att jag började jobba i en förretning som säljer rollspel, och vi har märkt mer och mer förespörslar om finns det inte något rollspel för barn, någon som jag kan spela. Jag har blivit vuxen rollspelare. Jag har fått någon barn. Jag har lust att spela med de. Vad är bäst? Vad fungerar bäst? Så då tänkte vi ju att hva om vi lager et helt kapittel som bare handler om det å spille Dragepust med barn. Så da har vi satt av 2-3 spreads i boka som handler kun om det, hvordan man forenkler hele systemet til å fungere med å spille med barn, og spilleder tips da. Litt sånn hva er lurt å tenke på. Og litt eventyr også. Trollkatten heter det da. Som jeg har testet med min sønn på 6 år, og det gikk over all forventning, så det var veldig gøy.
Det er nok et spill du kan spille med barn uansett, men nå snakker vi på en måte 4-5 år gamle kanskje, og tips til hvordan man spiller med de minste da. Jeg har bare sett at det er et veldig behov, spesielt for norske spill, ikke sant? For at enten så er det foreldre som har prøvd å bruke et rollspill, altså det og det med barna sine, ikke sant? Men så blir det for komplekst da. Det blir det vanskelig å oversette på en måte hele spillet til å forstås for et barn da. Og så er det jo ikke noen tips der, det er jo ikke noen tips for å spille med barn. Så vi tenker jo at jeg har jobbet i barnehage, og Nikolai har barn, og så har vi hentet litt viten fra noen som har lang erfaring med å rollespille på barn.
Ja, det er noen rollespillklubber i Trondheim, og det har også vært i Oslo, var det ikke det, Mikael, som har vært arrangert spilling for barn. Så det er hentet litt tips der.
Og så har vi gjort en litt forenklet versjon da, av Dragpust i boka. For det er også bare sånn, it makes sense da i Norge. For det er jo en, antageligvis en stor del av de som kommer til å kjøpe det også, er jo de som ser etter akkurat det, da, et norsk spill, som er også ment for å spilles med barn, og det, for det, det kan de gjøre med Dragost. Men det, det er veldig voksent i resten av boka, altså.
Jeg tror det er jättebra att ha samma bok till båda målgrupperna. Om jag får ta en liten parallell så har jag själv spelat jättemycket Hjältarnas tid på svenska. Som är gjort för att du ska kunna sätta det i händerna på ett gäng, säg svenska 9-10-åringar. Och de ska kunna spela utan vuxen. Det är skrivet på lätt språk med ett smidigt men djupt system som påminner om gamla BRP men med väldigt många förfiningar. Klassisk sås och potatis fantasy. Rollspelens husmanskost har det beskrivits som. Och det tycker jag är väldigt fint. Men det är ju på svenska då. Och den norska marknaden har ni därmed helt och hållet själva.
Då kommer det ju en norsk översättning av Drager och demoner och så. I år så det blir det spännande att se. Det är många dragespel där ute. Det blir bra. Jag tror vi är väldigt två olika spel alltså som den nya Dragedemoner är ju på många måter mer taktisk mer crunchy än förväntat av Free League faktiskt måste jag säga si. Men
ja, men liksom traditioner den ska passa på vet du.
Ja så det är ju ganska två olika packer.
Känner vi att vi kan ta och ställa tillbaka Dragepust på spelhyllan eller är det ytterligare någonting vi vill lyfta innan det är dags att avsluta avsnittet?
För vår del, vi kan ju snacka om Dragepust i timesvis. Men så jag tror det är lurt att du håller oss lite töjlna här Pontus.
Då tänker jag att vi sätter punkt för diskussionen här, ställer tillbaka Dragepust på sin plats på spelhyllan och avslutar som vi brukar. Har ni någonting helt annat ni vill tipsa om? En bok att läsa, en Kickstarter att hålla koll på eller en podd att lyssna på kanske?
Alltså jag har ju tagit mig från vår felles fortid här, gått tusener av år tillbaka i tid och tagit med mig brädspelet Hnefatafl, ett på något sätt vikingarnas föregångare till schacken, där du har en konge i mitten med en hird runt och så har du angripande vikingar som kommer från sidorna. Som är det är enkelt att lära sig och det är som vi har haft så mycket moro med det spelet, både med de yngre och de äldre. Ditt glass med något gott vid sidan på hyttetur och Hnefatafl på bordet, då det blir inte bättre än det.
Jag har aldrig slått Nikolaj i Hnefatafl. Han är så god. Trolig irriterende.
Har du själv något du vill lyfta?
Ja, jag tänker ju att det är ju inte många spel som har klart att bli smugglat in i Sverige från Norge. Men det är ett rollspel som har blivit sett i Sverige i sci-fi butiken, är det inte det? Affären.
Science fiction bokhandeln.
Och det är det norska rollspelet Kvad som är ett vikingerollspel inspirerat av heltesagorna. Tror kanske du kan likna det på att det är en mer sån story game fokus på i det spelet. Och en av vad ska jag säga killer apparna i det spelet är att du ska besluten av varje spinning ska du gruppen författade ett kvad samman ett litet dikt om dagens spilling då. Och det syns jag är ju en lite sån extra kul ting med det spelet. Så Kvad av Carl Otto Kristoffersen, den är i vart fall tillgänglig i Sverige.
Och det kul jag på norsk. Lär dig norsk först. Men det kul med den är ju den där du säger att du slutet av varje spilling så skriver du ett kvad om det som har hänt. Och när du har spilt en kampanj i ett år så sitter du med ett episk dikt av proportioner och allt det där har upplevt som spelgrupp.
Om man skulle vilja hitta er eller Dragepust och lite mer info därom, var ska man leta på internet då?
Först och främst kanske vi har ju den här podcasten Värtshuset som är värt att checka ut. Jag vill bara advara på förhand, det är en svensk tiefling som också är inne i det värtshuset någon gånger. Och som hörs lite ut som mig, men inte bli förnärmet.
Inte bli förnärmet.
Vi har också någon svensk lyttare så det ska vara in.
Ja, de har syns det har varit morsomt i alla fall så det är bra. Jag har inte förnärmat någon så starkt ända. Så har vi ju nettsidan spillforlaget.no som är för både podcasten och för våra spelprojekt.
Ja, Instagram har vi också spillforlaget.
Ja, så bara för att förvirra folk när de letar efter oss. Och där är vi i alla fall. Så ellers har vi bara reach out hvis det är någon du vill prata så.
Det kommer lite länkar i avsnittsbeskrivningen också senare. Men nu säger vi tack för idag och tack för att ni kom till Spelhyllan, Nikolaj och Mikael. Ha det så fint! Det här var Spelhyllan med Nikolaj Krogsrudström och Mikael Solén. Själv heter jag Pontus Kjellberg, musiken är gjord av Hicham Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drotz. Tack för att ni har lyssnat!